mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Lämna det politiska spelet därhän.
Att inte dras med i politiskt spel.
Det är aldrig politiskt spel.
Men det är spelets regler.
Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet live från Kulturhuset 1014 i Falun. Hej Fredrik Forsterbach och Helena Hisén.
Hejsan.
Och hej till vår fantastiska publik. Som har trotsat den fantastiska solen där ute. Vilken
underbar
kväll. Vilken dalakväll. Eller hur? Vi ser fram emot att komma ut och njuta av den. Men innan så ska vi prata om allvarliga saker. Vi kan väl ge oss på veckans stora politiska händelse på en gång. Och det var ju den här frågan om den här ventilen i frågan om tonårsutvisningarna. Det blev ett ämne som har debatterats hett den här veckan som har gått. Vi kan bara börja med att prata om den här ventilen just. Vad handlar den om? Vad är det för något?
Ja, men det handlar om att det finns ju en grupp unga som har fått stanna för att deras föräldrar har fått det. Men sen när de fyller 18 så blir de av med den rätten. Trots att en del gick på gymnasiet bara. Eller ja, det gör väl många av dem. Och det har ju väckt väldigt mycket debatt. Och regeringen lovade hitta en lösning och de har presenterat nu hur de vill göra med detta.
Helena, man kan väl kalla det här för liksom vårens stora migrationspolitiska fråga?
Ja, det har ju blivit jättemycket debatt om detta. Det har ju varit oerhört känsligt för Tidöpartierna och en väldigt omfattande diskussion och mycket känslor. Mycket reaktioner bland folk också. Och den här ventilen då, den innebär ju nu att man höjer åldern för de här barnen som tidigare bara fick stanna till 18-årsdagen. Sen var de tvungna att ha en egen grund för uppehållstillstånd. Nu höjer man den då till 21 år, det vill säga 3 år längre. Och det ska inte heller krävas att man har en särskild beroendeställning till föräldrarna, utan det går bra att man har flyttat hemifrån och så där vidare. Då menar regeringen att annars så skulle man liksom låsa in ungdomarna. Det är bättre att de får plugga och jobba var de vill och så vidare. Och sen en sak som har varit väldigt omdiskuterad är vad händer med de som redan har fått ett utvisningsbeslut, som har vunnit laga kraft?
Ja, för vissa har ju redan lämnat landet.
Ja, vissa har redan lämnat landet, men de som är kvar i landet som ännu inte har lämnat, de får då möjlighet att söka igen. Det vill säga, har man fått det där beslutet efter den 1 januari 25, då har man möjlighet att söka med de här nya reglerna. Mm. Och då får man stanna till 21 då. Sen efter 21 så ska man fortsatt ha egen grund för uppehållstillstånd då.
Ja, man kan väl säga att uppenbarligen är det där de som redan har fått gällande beslut, att det är det som har varit det svåraste.
Ja.
Och tagit längst tid i de här förhandlingarna. Annars har det ju funnits andra ämnen där det kanske varit sämre stämning och mera bråk. Det gäller ju framförallt att de som har permanenta uppehållstillstånd ska få det utbytt mot tillfälliga. Men det här har ändå dragit ut ganska mycket på tiden och varit knepigt.
Absolut, och det var ju så i början i alla fall att Sverigedemokraterna tyckte att nej, men det här det berör relativt få personer, det behövs inte. Men sen växte ju den här debatten till orkanstyrka, så att då blev det ju till och med så att Jimmy Åkesson själv faktiskt var ute och var den som sa att nej, men även de som har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut borde få stanna. Så att man tvärvände ju då från Sverigedemokraternas sida i den här frågan.
Det kan man kalla lite av en plot twist när Jimmy också gick ut och sa att man måste vara flexibel i migrationsfrågan. Mm. Den såg inte jag komma i alla fall. Men våren har ju verkligen dominerats av de här reportagen som ändå har varit rätt ovanliga på senare år. Reportage med människoöden, de här tonåringarna, en del som har fått lämna sina familjer och flytta till ett land de inte har varit i och så vidare och så vidare. Den här typen av mediebevakning, fick det Tidöpartiet att bli tvungna att ändra sig till slut och vända den här frågan?
Ja, det tror jag i alla fall. Därför att det som är mest spännande tycker jag med den här händelsen och den här debatten, det är att på senare år så har ju stämningen gått åt rakt motsatt håll. Det har varit en slags tävling mellan Socialdemokraterna och Tidöpartierna om den strängaste migrationspolitiken och vem var det egentligen som började vara sträng och sådär. Men sen så var de ändå uppenbarligen känsliga för den här opinionen, för att en del människor uppfattar dem som för hårda. Och det tycker jag var intressant och kanske lite oväntat att det faktiskt blev så.
För till en början innan man bestämde sig för att vända i frågan så var ju Jimmy Åkesson ute och sa att man kan inte införa ventiler så fort migrationspolitiken eller politiken inte passar. Och det ligger väl någonting i det att man ska väl inte falla för trycket, eller ska man det?
Det är ja, klart, det är klart det blir knäppt om man så fort man ser hur en lag slår så backar man. Ja, dessutom egentligen visste ju regeringen att det skulle slå så här. Det fanns redan såna här fall för det första. Och det andra var att de hade blivit varnade av remissinstanser och en tidigare utredning. Så att det var väl nog när de såg reaktionerna. Och jag tror att en viktig del var att här blev även borgerliga debattörer och politiker och aktiva medlemmar så upprörda, därför att de tyckte att men de här anstränger sig, de går i skolan, de pratar flytande svenska, flera av de här casen, och är det verkligen de som ska ut, och så är de så unga. Så att jag tror att det var det som gjorde det så stort, att det stred mot delar av den borgerliga sidans uppfattning om hur invandring ska funka.
Ja, det är väl så att när alla tycker liksom att det har blivit fel på något sätt, då finns det ingen anledning för politiken att inte ändra sig. Sen är ju fortsatt då tidigare partierna, eller några av dem i alla fall, framförallt Sverigedemokraterna och i viss mån Moderaterna, rätt sura på att medierna har framställt det som att det här gäller ungdomar som har vuxit upp i Sverige, därför att det anser de då inte att det handlar om, utan de eftersom har man vuxit upp i Sverige, då är det så här att efter 3 eller 4 år i landet så får man nästan undantagslöst permanent uppehållstillstånd. Och det här är ju ungdomar som inte har hunnit få det. De har inte hunnit vara här i 3-4 år för att få permanent uppehållstillstånd. Så att där menar ju Sverigedemokraterna och Moderaterna framförallt att medierna har liksom hovat in alla möjliga fall, även de som har fått en massa avslag genom åren men ändå stannat kvar i Sverige och så vidare. Så att det har ju varit en diskussion om det. Men jag tror precis som Fredrik, jag tror att medierapporteringen har satt press på Tidöpartierna. Det här att högerdebattörer också har tyckt så här. Och att det har helt enkelt blivit helt orimligt.
Men jag tror inte att det här skulle svängt så fort om det inte hade varit ett valår. Då tror jag att de hade kämpat emot längre, regeringspartierna. Men hur det hade slutat, det är lite svårt att säga. Det är möjligt att det hade slutat likadant, men ett längre tid.
Det är svårt att veta exakt hur många det här handlar om. Det har gjort lite kartläggningar av olika. Aftonbladet gjorde en kartläggning till exempel. Man landade i att det handlar om 92 personer. Alltså, en teori kan ju vara att det är 92 rätt okontroversiella personer för regeringen att låta stanna. Och därför kan man bara backa från den här. Det blir inte så mycket protester.
Ja, Sverigedemokraterna säger att en del av orsaken till att de sa okej är att de var så få. Men när det gäller regeringspartierna så tror jag snarare att det handlar om att de här rapporteringen om de här casen var så pass upprörande som de var och för många.
Oppositionen då, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju först de mest kritiska till det här. Sen hakade ju Socialdemokraterna på. Det tog en liten stund, några dagar kanske.
Ja, men det tycker jag också är intressant i det här, att dels så visar det sig då att de regeringspartierna och i viss mån även Sverigedemokraterna var känsliga för en opinion som tyckte att saker och ting var för hårda. Men sen var det intressant att se hur Socialdemokraterna betett sig också, för att de vill ju först inte vara med Vänsterpartiet och Miljöpartiet och försöka stoppa detta, för de har ju vant sig vid att lägga sig så nära Tidöpartierna som möjligt, för de har ju inte velat ha debatt om migrationen. Så att de har haft ganska svårt att veta vilket ben de skulle stå på. Och när regeringens förslag nu till lösning kom, då sa de först ingenting. Och sen när natten hade gått så sa de ungefär att systemet är fortfarande inte så bra. Vi tror att man kan bli utvisad även om man har väldigt bra anknytning till Sverige och så. Men uppenbarligen har det här varit väldigt svårt för dem.
Det var ju lite för Socialdemokraterna som det var för Tidöpartierna, nämligen att Magdalena Andersson, hon står ju verkligen för en väldigt stram linje i migrationsfrågan, och därför så började de ju när det här kom på tal då, och protesterna började från Miljöpartiet och Vänsterpartiet och Centerpartiet, så sa ju Magdalena Andersson att nej, men vi avvaktar, regeringen håller ju på med den här frågan och de ska ju ta fram en ventil och vi väntar och ser. Men då blev det så att till exempel den ideologiska nästorn i Socialdemokraterna, Ann-Marie Lindgren, som har väldigt stort inflytande, hon sa, visst det är bra med stram migration, men för 17, det kan ju inte vara helt orimligt. Och så växte den debatten jättemycket i Socialdemokraterna. Intärt. Så att det fanns ju ingen annan väg ut för dem heller än att snabbt ändra sig då. Sen ändrade de sig inte lika mycket. Alltså det var inte så här att de gick med VMPC på att man skulle införa en ny ventil för ömmande omständigheter och så vidare, men däremot att man skulle stoppa de här utvisningarna. Och så blev det ju alldeles kort efter det.
Men har det kostat Socialdemokraterna någonting att vela lite i den här frågan, tror ni?
Jag tror inte det egentligen, men för de som följer politiken och inte minst då kanske reporterna som jobbar med det, så är det ju uppenbart att det är svårt för dem, att de vill hellre prata om andra saker, så de har valt att lägga sig så nära Tidöpartierna, och sen så plötsligt så fungerade det då inte riktigt. Mm, de har ju trots allt en väldigt stor spännvidd när det gäller åsikter i sitt parti. Det är ju, finns ju även en grupp, till exempel unga tjejer i storstad, alltså SSU-tjejer, de har ju en helt annan syn på migration och invandring än vad till exempel äldre män har som röstar på Socialdemokraterna, kanske på landsbygden. Så att det är ju ganska stora skillnader.
Mm. Nu tycker jag det låter på Magdalena Andersson som att hon vill ge de här tonåringarna amnesti, så att säga, att de inte ska behöva lämna Sverige efter 21 års ålder heller, eller ens behöva ha en egen grund. Jag tycker det låter som att hon tycker att, nej, men har man varit här som barn till föräldrar med uppehållstillstånd, då får man stanna. Och jag tror att hon har haft väldigt svårt att navigera i den här frågan, därför att det är viktigt för henne med den här strama hållningen. Jätteviktigt, upplever jag. Men här har hon fått så mycket kritik internt mot sig, så att här måste hon hitta ett sätt att förhålla sig och navigera i detta. Jag tror det är svårt för henne.
De har ju till och med gjort en talepunkt av vi är ett reformerat parti. Det säger de hela tiden. Det betyder ju att vi har inte längre en slapp politik mot invandring eller mot brottslighet. Och det är ju en av deras vanligaste talepunkter, så att det var inte så konstigt att det blev jobbigt.
Nej. Exakt.
Apropå att navigera, så tänker jag att vi och andra också måste navigera lite grann när politikerna kommunicerar lite olika bilder av hur det har gått till i migrationspolitiken. Ni sa ju det att till att börja med har det varit tävling om vem som har fört den mest strama migrationspolitiken. Men jag bara reagerade på, jag och många andra, ni också. Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare, la ju upp en bild på Instagram här i veckan. Jag vet inte om vi ska få upp den bilden. Ja, där! Nu stoppar vi Socialdemokraternas orättvisa tonårsutvisningar. Alltså man börjar klia sig lite i huvudet när man ser den här, för man måste börja fundera så här. Nej, jag fattar inte. Vad menar hon? Eller varför gör hon på det här sättet?
Jo, men regeringen och Sverigedemokraterna, de hävdar ju med väldigt stor emfas nu då att omläggningen av migrationspolitiken redan 2016 då, efter krisen 2015, ja, är det som har lett till de här konsekvenserna. Det var då man bytte från att permanenta uppehållstillstånd skulle vara grundregel till tillfälliga uppehållstillstånd då. Men då menar ju oppositionen att ja, men vi hade ju en ventil för särskilt ömmande omständigheter. Den tog ni bort, och då så har det uppstått ett bråk i ganska högt tonläge, därför att då säger Tidöpartierna att nej, men den där ventilen var aldrig till för de här ungdomarna, utan den var till för personer med svår ohälsa, sjukdom av olika slag. Så håller de på så och tjafsar om vems fel det var.
Men hur kan det här stämma då?
Att Tidöpartierna menar då att det var Socialdemokraterna som la om
flyktingpolitiken hela
den politiken från 2016. Det var ju regeringen Löfven då, med den gråtande miljöpartisten Åsa Romson, var ju de som bestämde att nu byter vi från permanenta till tillfälliga.
Men dels så är Kristdemokraterna för detta, och dels så är det den här regeringen som tog bort den här regeln att man kan få ett undantag vid särskilt ömmande omständigheter. Så att det är väl det är ju en del medier som håller på med sådana här test. Rött ljus, gult ljus, grönt ljus, alltså sådana här sanningstest. Det här är väl ett gjutet exempel att testa på.
Är det gult då?
Nej, jag skulle nog säga att det är rött.
Det är rött, okej.
Okay. På sin höjd lite orange kanske.
Ja, det skulle vara det då.
Vi har en sån här levande testmaskin här. Så ni kan ställa vilka frågor som helst sen.
Men även detta att skylla på varann visar ju att någonting har hänt. Så här skulle ju inte, det räknade man ju inte med att Kristdemokraterna skulle säga.
Nej, det räknar
man
inte
med. Man räknar ju med att de skulle ta sig äran för skärpningen. Och lite så var det ju med den ansvariga ministern också, Johan Forssell. Att han ville också gärna säga att det här började med sen före min tid.
Ja, just det, du menar på presskonferensen som han höll om det här. Okej, jag tänkte fråga lite grann om just den här, för det var ju en presskonferens, dels om ventilen då, och det var ju ett tecken på att man då var lite flexibel när det kom till migrationspolitiken och ville vara lite mer tillmötesgående. Sen dagen efter hölls en ny presskonferens där man återigen stramade till migrationspolitiken när man gjorde det lite svårare att komma hit som anhöriginvandrare. Kan man tolka det som att det är ett sätt att kommunicera från Tidöpartierna, att okej, igår införde vi en ventil visserligen, men nu är vi tillbaka på den ursprungliga planen, på den ursprungliga vägen, eller?
Jag tror väl inte det riktigt, för att de har ju förhandlat om ett väldigt stort paket med en massa olika frågor samtidigt. Däremot så kan jag tänka mig att det här vill jag nog inte Sverigedemokraterna släppa, eller vad säger du, Helena? Det här med att skärpa anhöriginvandringen, det var väl sannolikt betydligt viktigare än tonårsutvisningarna,
ja,
för det berör ju mycket fler personer.
Och... Ja, nej, men absolut, och det är ju verkligen spikat i Tidöavtalet att de ska ha en migrationspolitik som är så stram som det är möjligt utan att bryta mot EU-regler och internationella konventioner. Så det har de ju gjort upp om, och det här är ju en stor del av det. Mm. Men de delade ju upp det då så att de skulle verka mysiga med den här ventilen då ena dagen, och sen nästa dag så drog de hela det här som de ju ändå tror att de vinner mycket på och som de anser att de vann valet på också till stor del. Mm. Så att då handlar det ju om att man höjer försörjningskraven för den som vill ta hit anhöriga. Man måste vänta i 2 år innan man får göra en ansökan om att ta hit anhöriga. Sen kom det fram en del intressanta saker också, nämligen att den som har fått ett utvisningsbeslut men som inte kan verkställas har med dagens regler rätt att ta hit anhöriga. Det avskaffar dem. Och sen var det en annan intressant sak, nämligen att vissa regler tillämpas mer generöst i Sverige än i andra länder beroende på en felöversättning av ett EU-reglemente. Undrar vem som har översatt det. Kanske är någon pigg miljöpartist.
Det var därför Sverigedemokraternas Ludvig Aspling pigg miljöpartist. Det var därför Sverigedemokraternas Ludvig Aspling stod och pratade tyska på den här presskonferensen ju. Han skulle gå igenom alla språkliga skillnader. Det var lite roligt, det kan man gå tillbaka och lyssna på. Okej, om vi bara tar och rundar av diskussionen om migrationspolitiken. Invandringen till Sverige har ju sjunkit kraftigt sedan 2015. Det har ju liksom varit den politik som har förts. Var det oväntat att man ändå fick en sån här migrationsdebatt så här kort in på valet? För att som ni säger, Socialdemokraterna har ju lagt sig nära Tidöpartierna för att man inte ska ha en konflikt i de här frågorna till exempel.
Jag tyckte absolut att det var oväntat, därför att med invandringen som ämne i medierna har sjunkit ganska kraftigt eftersom det är betydligt färre asylsökande som kommer hit. Och därför så har det ju istället varit väldigt mycket debatt om det här med vilka krav ska ställas på dem som redan är här på skötsamhet, vandel etc. Men här fick vi ju plötsligt en debatt som verkligen handlar om själva invandringen, och det, nej, jag tycker det var oväntat.
Ja, jag håller ju med om det. Sen är det ju, det har ju, asylinvandringen har minskat kraftigt, men däremot så har det ju fortsatt att beviljas många uppehållstillstånd för anhöriga just och för studenter och så vidare. Så att det har kommit mycket folk ändå till Sverige. Men jag tror precis som Fredrik att, eller jag trodde att i och med att den asylrelaterade invandringen, som ju är det som har varit uppfattat som mest kontroversiellt så att säga, i och med att den i princip har upphört nästan, så trodde jag också att det inte skulle bli en diskussion om det. Och det är också så att på väljarnas prioriteringslista så har ju den frågan sjunkit kraftigt, och det beror ju naturligtvis på detta, medan till exempel lagordningen fortfarande är ganska högt och så vidare, och ekonomi har gått upp på den där listan. Så att jag är också förvånad, men nu får vi väl se då hur det fortsätter här fram till valet, om den lägger sig eller om det är så. Jag tror att Miljöpartiet till exempel och Vänsterpartiet vill nog hålla liv i frågan så mycket det går. Så att,
i just den här frågan, fast ja, man har lagt locket på nu i och med den här ventilen.
Alltså det här med tonårsfrågan, där tror jag att de kommer att fortsätta hävda att det är väldigt många som har råkat illa ut. Det är många som har lämnat landet, hunnit lämna landet och som då lever utan sina föräldrar och som borde ha fått stanna och så vidare. Vi får se.
Ja, de säger ju att de är rädda att de är även en del av de här uppmärksammade casen, så kommer det inte hjälpa så att säga. Så de vill som sagt, de vill gärna fortsätta prata om det såklart. Mm.
Vi kommer följa det här förstås och ni får hänga med på det. Men jag tänker att vi fortsätter fördjupa oss lite grann i Centerpartiet och regeringsfrågan. Den senaste tiden har det synts flera tecken på att Centerpartiet verkligen går in för att ställa sig jämte Magdalena Andersson och liksom all in var med på det rödgröna lagets sida. Centerpartiet har ju lite, varit lite motvilliga kring det här med att peka ut sin statsministerkandidat. Hur komplicerad är den här frågan för partiet egentligen?
Nej, men den har ju varit väldigt jobbig för dem. När Muharrem Demirok ville få med sig partiet då på att parkera i famnen på Magdalena Andersson på ett tydligare sätt, då blev det ju tumult i partiet. Delvis i och för sig också beroende på hans ledarskap. Det fanns kritik mot hur han förankrade detta, eller snarare kanske inte förankrade detta då. Men hur som helst, det blev rabalder om den här frågan och han fick då avgå. Sen kom Anna-Karin Hatt som luddade till positionen igen, och nu säger Tand Ringqvist då att partiet har två partiledarkandidater, även om Kristersson då villkoras med att han måste överge Sverigedemokratiskt samarbetet. Och det innebär då att han blir allt mindre sannolik. Det säger ju Tand Ringqvist nu.
Just det, och svaret på den frågan är att det kommer han ju inte göra.
Nej.
Ingenting tyder ju på det.
Nej.
Nej, de är ju splittrade internt. Deras aktiva är ju splittrade. Så det är det som gör att de hamnar i den här konstiga spagaten. För det är ju få, den här har ju fått extremt mycket kritik, det här påståendet att de har två statsministerkandidater. Därför att det ena skulle då bygga på att Kristersson släpper Sverigedemokraterna. Nu är det precis tvärtom. Han har gjort upp med Sverigedemokraterna om att han ska få sitta i regeringen om de blå blir störst. Så att då blir den ju ännu mer orealistisk, den här positionen. Men de är så låsta av sin splittring så att de säger ju i princip det som de sa redan under Annie Lööf och som redan då ifrågasattes.
Det är också så att ska Kristersson bli statsminister utan Sverigedemokraterna så måste han ju göra en enorm uppryckning i opinionen som ju inte är överhuvudtaget realistisk. Så att alla har ju förstått utanför Centerpartiet att det inte är aktuellt.
Men det förstår väl även Centerpartiet, det är bara kommunikationsbiten
Det börjar väl sjunka in, ja.
Ja. Under förra valet, du nämnde Annie Lööf, Fredrik, för då fick ju Annie Lööf en hel del kritik för att hon så sent bestämde sig för att då säga att Magdalena Andersson var hennes statsminister.
Absolut, ifrågasattes då mycket. Hon gjorde detta för att de såg att de tappade mycket väljare till Socialdemokraterna. Men Elisabeth Thand Ringqvist, som då inte var högst upp i toppen, hon var ju tvärtom kritisk över att Annie Lööf gjorde detta överhuvudtaget. Hon borde aldrig närmat sig Magdalena Andersson. Och nu är det hon som bestämmer. Men ändå måste ju Centern göra någonting åt den där spagaten, eftersom de får ju inte, det är ju det nästan det enda de får prata om.
Tiderna förändras. Nu går ju Centertoppen Anders W. Jonsson ut. Han var ju intervjuad i Dagens Nyheter och där var han rätt tydlig med att han tyckte att man skulle välja Magdalena Andersson som sin enda statsministerkandidat. Hur ska man förstå det? Hur ska man tolka det att en toppartist?
Ja, alltså jag tolkar detta som en klockren testballong. Anders W. Jonsson har varit blytung. Han har vikarierat som partiledare när Annie Lööf var mammaledig. Han har varit gruppledare väldigt många år, det vill säga ledare för riksdagsgruppen då. Han slutar nu och då kan han kosta på sig att vara en budbärare för såna här testballonger. Jag tyckte att det här var typiskt sånt. Sen säger de i partiet, nej men han pratar fritt och det är hans egen idé. Men jag tror inte alls på det. Dels är han en person som inte har tagit för sig överdrivet mycket i debatten. Och sen är det här så pass kontroversiellt så att jag anser att det måste ha varit förankrat. Jag tror att han är utskickad för att sända upp den här testballongen, helt enkelt.
Han kanske tycker så här, men han har ju definitivt, måste han ha fått det godkänt. För annars vore det väldigt underligt.
Jag tänker mig att Anders W. Jonsson kanske, han hade ju en roll i när Centerpartiet satte krokben för Sveriges första kvinnliga statsminister. Har han liksom Ångrar han sig nu?
Nej, jag tror inte han, alltså, det har man ju inte hört att han gör. Men det är ju intressant och lite pikant att han nu säger att Kristersson är en dålig ledare och Magdalena Andersson är en väldigt bra ledare. Därför att, ja, lite paradoxalt då att hylla hennes ledarskap när han själv som gruppledare då bidrog till att faktiskt sabotera hennes ledarskap. Det var ju så att Centerpartiet släppte ju fram Magdalena Andersson till statsministerposten då hösten 21, och sen några timmar senare så fällde de hennes budget, vilket då ledde till att, för den var för mycket vänster tyckte de, och då fick hon ju på ett förödmjukande sätt avgå innan hon ens hade tillträtt, och det blev regeringskris och Miljöpartiet lämnade då regeringen, och sen fick Andersson återkomma och regera på en högerbudget som var framförhandlad av M, KD, SD och L, och en budget då som Centerpartiet alltså släppte igenom, kan man ju säga, trots sitt väldigt ilskna motstånd mot Sverigedemokraterna. Så att, ja, det var ju ingen rolig manöver för Magdalena Andersson detta. Och hon har ju dragit slutsatsen att det här kommer inte att hända igen. Utan ska hon gå in i kammaren i en statsministeromröstning, då ska hon ha en majoritet bakom sig för sin budget. Det säger hon ju nu väldigt tydligt.
Det där är ingenting man vill vara med om två gånger.
Det tror jag inte, nej.
Jag minns den, förlåt, jag skrattade inte för att det var kul, men jag kommer ihåg den dagen var så himla knäpp.
Ja, konstigt.
Jag stod till slut i en skogsdunge och poddade, kommer jag ihåg. För att där jag, liksom, vi var tvungna att få ihop en podd.
Var ni inte statsminister i 7 timmar?
Jo, det brukar med Ulf Kristersson tycker jag om att påpeka det.
Det finns ju de som säger att Socialdemokraterna är jättearga och sura på Vänsterpartiet som ju fällde regeringen Löfven då sommaren 21. Men man borde ju i rättvisans namn vara lika sur på Centerpartiet egentligen. Men det verkar som att det där är bilagt. De är jättegoda vänner.
Ja, jag tänkte säga det. Den dolken i ryggen verkar ju alla ha glömt nu. För Centerpartiet och Socialdemokraterna leker verkligen snällt. Mm. Förra veckan åkte de två partisekreterarna Tobias Baudin och Hannes Hervieu ut på lite utflykt. De skulle till Norrköping och där besökte de Lantmännens biogasanläggning. Jag kan tänka mig lite bättre utflykter att göra. Men de verkade ha väldigt, väldigt roligt i alla fall.
Det var ett väldigt gullande. Och,
ja, det var
och
det.
De berömde varann väldigt mycket. Och så vitt jag förstår så ska det bli fler såna här utflykter.
De fick, det gav dem lodad tand alltså?
Ja, vi kommer väl dit. Men även jag tror ju att det pågår ett litet spel i centern. Jag vet inte om vi kommer kanske till slutsatsen.
De hade ju valt Norrköping med omsorg då, därför att styret där består nämligen av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Mm. Och de var väldigt nöjda med att medierna uppmärksammade den detaljen. För att det är ju fortfarande så här att Centerpartiet vill ha en regering i den breda mitten. Även om de numera undviker själva glosan breda mitten. Därför att den tror de väl att folk har tröttnat på. De vill att Tidö ska förlora valet. De vill att Kristdemokraterna då ska överväga att byta sida. Att Ebba Busch, som jag har pratat väldigt gott om Magdalena Andersson och så vidare, ska gå att övertala att komma över till den sidan för att det inte ska bli en regering med vänsterlutning där Vänsterpartiet är med då. Och de får ju fog för den här drömmen ibland i vissa mätningar där det faktiskt är så att S, C, MP och KD har majoritet. Sen är det inte många av oss utomstående som tror att Kristdemokraterna verkligen skulle gå över till ett organiserat samarbete med Socialdemokraterna, för det är ju ett väldigt utpräglat borgerligt parti.
Så du menar man ska liksom inte lura sig själv och tro att Centerpartiet nu har närmat sig vänsterblocket, hela vänsterblocket, utan det här är ett sätt att snärja in Socialdemokraterna och liksom få till den breda mitten.
Exakt. Så. Inget vänsterparti.
Nej, för Hannes Hervieu sa ju verkligen i den här, med anledning av den här utflykten då, att Vänsterpartiet behövs inte alls, så de försöker inte, det finns inga illusioner här om att de försöker bli vänner med.
Nej, och
Norsi.
Många frågar ju dem, skulle ni kunna tänka er ett budgetsamarbete i alla fall med Vänsterpartiet, även om ni inte släpper in dem i en regering? Och då säger de ju numera att ja, men Vänsterpartiet kräver ju att sitta i regering, alltså är det en icke-fråga. De vill verkligen hålla Vänsterpartiet så långt borta som möjligt.
Den här utflykten vill ju Centern också väldigt, väldigt gärna få ut, få så mycket uppmärksamhet för som möjligt. Jag tänker att det som pågår i Centern är en ny salami-strategi. Det kallades ju för det när Moderaterna stegvis skulle välja sina egna och borgerliga väljare via att de närmade sig Sverigedemokraterna. Det vill säga, jag tänker att det de håller på med handlar inte så mycket om väljarna. Det handlar om den där falangen som inte vill ha med Socialdemokraterna att göra. Att de långsamt ska få ge sig eller få vänja sig. Sen vet jag inte om salami...
Varför salami?
De sa det i Moderaterna, kallade det för salami-strategin. För att det ska, i tunna skivor skulle man då vänja sig vid det här närmare till Sverigedemokraterna.
Tror ni den strategin fungerar?
Jag hör i alla fall att det inte har blivit konvulsioner i interna Facebookgrupper och så vidare av den här resan med Tobias Baudin till Norrköping. Jag hör också att det inte har blivit konvulsioner i interna Facebookgrupper av Anders W. Jonssons utspel om att Kristersson är en dålig ledare, Magdalena Andersson ska vara vår ledarkandidat. Så att de börjar vänja sig, tror jag.
Men
det är inte så svårt att förstå att de måste göra så här. För det första så behöver de ha ju en strategi då som de flesta bara ser som helt orealistisk. Och det andra är att deras väljare är ju inte... De har ju en annan inställning än de aktiva i partiet. Alltså när man frågar Centerns väljare så är det parti de tycker bäst om efter sitt eget. Det är Socialdemokraterna. Alltså de är nära dem på många sätt numera. Så att, och bland de väljarna så avståndet till Moderaterna och de övriga blivit för stort. Så att det är inte väljarna som behöver vänjas då, utan det är de aktiva. Men ja, man kan väl tänka sig att det gick inte. Demi Rock försökte lite grann göra samma sak. Men det gick inte från honom. Men det kan ha varit för att det gick för fort. Det kan ha varit för att han hade för svag ställning. Eller så var tiden inte mogen. Men ja, vi får se om det går.
Och skälet till att man känner sig närmare Socialdemokraterna, det är fortfarande motståndet mot Sverigedemokraterna som väger tungt. Det är inte den ekonomiska politiken
Det är ju det.
Så är det
som
ju.
Förenar dem.
Och de har ju delvis bytt väljare. De har ju fått fler tjejer i storstad och så. Så att det är liksom... Det är inte riktigt samma väljare som förut.
Bara så att vi kan reda ut en sak till. För samtidigt som resan till Norrköping gjordes, ungefär samtidigt, så gick ju Centerpartiet ut med att man nu slopar det här kravet på marknadshyror på nyproduktion. En fråga som var het då förra mandatperioden. Jag trodde det här var ett sätt att få undan alla hinder på vägen i ett närmande till liksom vänstersidan, vänsterblocket. Men det går ju inte riktigt ihop
Precis. Och jag tycker också att det är lite konstigt egentligen, för att marknadshyrorna, det var ju den här frågan som Vänsterpartiet faktiskt såg som sin röda linje när de trots allt släppte fram regeringen Löfven och januariavtalet då med Centerpartiet och Liberalerna. När då S, C och L ville gå fram och gå vidare med den här idén att man skulle ha tillåta fri prissättning i nyproduktion, då såg ju Nooshi Dadgostar rött och bestämde sig för att fälla regeringen, vilket hon lyckades med då ihop med högersidan som egentligen för övrigt var för marknadshyror då, men i alla fall. Så att då kan man ju tänka sig att den här att släppa marknadshyrorna är någon slags flört med Vänsterpartiet, men det är ju också så att Socialdemokraterna också är väldigt mycket emot marknadshyror. Hyresgästföreningen står ju Socialdemokraterna väldigt nära och så vidare. Så att det är ju snarare också en fråga som man kanske uppfattar att väljarna inte brinner för. Och då har man råd att släppa den, eller i alla fall parkera den som de säger att de gör. Det är inte så att de har bytt åsikt, men de liksom säger vi pausar.
Jag kan tänka mig att det handlar om att man släpper impopulär politik inför valet snarare än att gosa ihop sig extra med Socialdemokraterna. För jag kan inte riktigt se varför man skulle behöva släppa sina favoritfrågor inför en förhandling annars. Det kan göra man väl sannolikt i. Eller? Ja, jag tänker lite högt här. Men jag tror kanske att det där kanske mer handlar om att ta bort sånt som folk inte gillar.
Ja, det ligger nog mycket i det, tror jag också.
Nu har vi fått två exempel på hur man försöker förbereda sig för valet genom att röja undan lite olika frågor. Det här med tonårsutvisningen och marknadshyror. Mm. Undrar vilka frågor som är kvar sen i september när allting är undanröjt. När man har tagit bort alla känsliga
alla
frågor.
Alla frågor ska vara breda uppgörelser. Ja, exakt.
Mm. Nej, vad blir kvar då?
Inga vassa kanter får sticka ut.
De är ju lite skräckslagna samtidigt i Centerpartiet, därför att i vissa mätningar så får ju SVMP egen majoritet. Det går ju jättebra för dem nu. Och det är ju den stora skräcken då för Centerpartiet, att de håller på och liksom gulla runt med Socialdemokraterna. Men om det då skulle vara så att SVMP får egen majoritet i valet, då är de livrädda att S kastar dem framför bussen bildar regering då med V och MP, som ju trots allt tycker som Socialdemokraterna i väldigt många frågor, typ karensavdrag, men bankskatt, arbetstidsförkortning och det ena med det andra.
Ja, men exakt. Det finns ju de som menar att Socialdemokraterna lättare att samarbeta med Centern egentligen än Vänsterpartiet.
Ja, men det är svårt att förstå det rent sakpolitiskt. Ja. Men visst, absolut. Alltså det finns ju en skräck för Vänsterpartiet. Och idag har det rapporterats mycket om Precis. Nya antisemitiska problem i partiet. Folk som har hyllat Hamas på olika sätt och som måste lämna partiet nu och så vidare. Och det där är ju en känslig fråga. Väldigt känslig för Socialdemokraterna.
Den har varit besvärande för Vänsterpartiet nu under flera år, då, får man ju säga. Och även då för samarbetspartierna.
Men den där önskan att dra till sig Centern handlar väl mer om strategi, för att annars finns det ett borgerligt parti där som med tiden kan gå någon annanstans, gissar jag. Mm.
Vi sätter punkt där för det politiska spelet live från Falun. Vi har hört Fredrik Furtenbach, Helena Isén, Parisa Höglund heter jag, producent var Mattias Dellert. Tack för att ni har lyssnat, publiken!